Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är ett återbesök av författaren Lena Andersson. Lena debuterade 1909 med romanen Var det bra så? Sedan dess har hon släppt åtskilliga romaner, artikelsamlingar, gjort pjäser. Och hennes två förra romaner, Egenmäktigt förfarande och Allvarligt talat om kärlek och relationer, blev stora försäljningssuccéer. Nu är hon aktuell med romanen Sveas son, en berättelse om folkhemmet. Välkomna säger vi då till Lena Andersson, aktuell med boken Sveas son.
Tackar.
Du är den första gäst vi har två gånger, så det måste betyda att du är vår favoritgäst.
Ja, vi börjar fundera på att vi ska ta tillbaka, för att vissa gäster vi har haft har varit då väldigt bra, va?
Ja, bra.
Och det finns ju ett fortsatt intresse för dem och då tänker vi, varför inte, då kan vi ta dem en gång till alltså. Men nu är den första vi tar då en andra gång, och det var ju det att jag träffade en kille. Det är ju så att jag får kontakt ofta med yngre människor som söker upp mig på de läsningen som går då till Rosa Römer. Och när killen Ludvig hette han berättade så enormt entusiastiskt.
Ludvig Kjell, tror jag.
Ja, just det. Han berättade så enormt entusiastiskt om den här Sveas son och sa att det var den tveklöst främsta romanen, svenska romanen, under 2000-talet. Oj. Och då tänkte jag, men oj, då måste jag ju verkligen läsa den. För jag hade tänkt läsa den, ja. Men jag hade ju inte kommit för att göra den. För att den hade ju inte blivit så här väldigt uppmärksammad. Men när jag läste den så förstod jag då plötsligt varför. Och det är ju så, om man tittar på dina två förra böcker så går det inte att komma ifrån att även om jag tycker att de är bra så hovar du in en hel del pluspoäng på grund av att du står på kvinnans sida i det här.
Helt ja.
Och det gör då att man kan liksom inte, man måste liksom räkna bort det också.
Mm, mm.
Det här är ju snarare tvärtom. Du sa till mig innan du kom in, innan vi började här, att jag borde göra någonting i stil med Houellebecq. Men det här är någonting nästan som du gör i stil med Houellebecq. Men jag tror inte du riktigt förstår hur provocerande det är. För du är en person som absolut inte vill provocera. Det är inte jag heller. Mm. Folk tror att jag vill provocera. Mm. Jag vill att folk ska tycka att jag är smart. Så här, va? Inte att jag ska provocera.
Jag har provocerat sedan dagis.
Ja, men det är du. Du är barn. Du är mycket barnsligare än vad jag är. Men alltså, nej. Men det här är ju provocerande därför att du skriver ju saker här som man absolut inte får skriva. Och ingen annan du skulle kunna komma undan med det.
Vad menar du då?
Alltså, vissa av de här åsikterna som Ragnar har får ju inte tryckas.
Nej.
Och hade jag, alltså, jag hade ju enorma problem då när jag skrev ut min förra bok på Bonniers.
Ja, den här om Ön.
Ja, Ön, ja.
Mm.
Och jag har ju då vänner som är oerhört kända och betydande författare som tillhör den så kallade eliten i Sverige, som inte heller kan ges ut på grund av att de har åsikter som helt enkelt är förgripliga på något sätt. Va? En sån situation har vi inte haft i Sverige egentligen sedan 40-talet. Eller
det jag tänkte absolut inte. Jag tyckte att de åsikterna som jag tror Stig syftar på, du skildrar ju alltså som man tänkte genom decennier. Alltså, skulle jag jämföra med någon bok, alltså med någon annan bok så, eller jag tänkte lite på Jan Guillous senaste böcker, den här nya sviten, att det är, och det ser som något positivt för att det är väl det mest välskrivna Jan har gjort. Jag kommer ihåg att han sa till mig precis när jag träffa någon där inför brobyggarna. Nu har jag gjort ett riktigt romanbygge som
Thomas. Ja, fast jag tycker nog att det är just brobyggarna som är riktigt bra. Ja. Alltså.
Men i alla fall det jag menar där är att man gör en krönika över tid.
Mm.
Och man använder, du har också gått tillväga journalistiskt att använda av research mycket tidsmarkörer och sådär, så att man som läsare sätts in ganska snabbt i tiden. Alltså, jag tänkte inte ens på det där med åsikterna, men mer, jag tänkte mer på musik och sportgrejer. Mm. Och där, det är också ovanligt att man läser en kvinnlig författare som använder idrottsmarkörer.
Så är det ju.
Nej, men det är ju framförallt att han vill vara normal. Ja. Att han upplever det här med homosexualitet som just den största näsan på något.
Det har du ju rätt i. Den åsikten är ju inte så. Men den var ju rådande. Det var ju,
den var absolut rådande. Och i övrigt när det gäller synen på till exempel narkomaner och på människor som är... Alltså jag vet ju, min pappa, jag känner ju igen mig så väl i mina föräldrar. Va? Och eftersom jag kommer då från... Ja, för min pappa var byggjobbare och sen blev han då köpman, helt enkelt, sålde leksaker. Men han hade ju då de här gamla arbetarklassvärderingarna och farfar var ju fackföreningsman och så här, va. Och de var ju väldigt ideologiska. Va?
Mm.
Och hade den här synen också på vänstern. Att de hade en konstig syn på vänster som jag minns mycket väl. För det här var precis innan jag själv gick med i vänster. Mm. 1968 var jag alltså, du vet, maj 68 var 12, skulle fylla 13.
Mm.
Och då vet jag att då byggde vi sommarstugan och så det var fullt av, man gjorde arbetsbyten så det var fullt av byggjobbare i stugan. Vi tittade på svartvit tv. Och då var ju så fruktansvärt upprörda på studenterna som skulle göra uppror när de då får studera. Ingen av dem där hade haft möjlighet att gå mer än pappa hade gått 6-årig folkskola, mamma 7-årig, de som var yngre än farsan hade gått 7-årig, från med hans år och äldre var ju 6-årig, va? Och de hade ju inte fått lära sig engelska eller någonting. Och så började de då bråka och hålla på och ska ockupera kårhuset. Och de tyckte att man skulle, det finns en speciell jag vet inte vad det heter, men du vet man rör betong. Det är
cementvandrar.
Man skulle stoppa ner dem i en sån där. Stoppa ner dem i en cementblandare.
Vilket?
Man ska stoppa ner dem, de jävla studenterna, i en
cementblandare.
Men däremot så vet jag att han uppskattade då när det gick på tv Fria Proteaterns uppsättning av NJA-pjäsen. Och Jan Myrdals Myglaren.
Ja, Myglaren. Den, alltså min släkt är ju borgerlig liksom på alltså min... På, vi har alltid lärt oss. Så jag känner, alltså jag förstår när du beskriver folkhemmet. Mm. Men på min mammas sida så var ju socialdemokrater och folk, alltså det var gnällspikar, girbukar, tjuvar, missundsamma.
Men det var det sena folkhemmet.
Palme klassförrädare. Det var på mormors sida, på pappa bara. Han var ju med Stig Dagerman och Nils Ferlin och Ivar Lo, samma gäng. Så han var vänster där. Men sen hade han älskarinnor i varenda land. Och hans favorit älskarinnor var i Prag. Så efter Pragvåren så blev han ju hatisk och föraktfull mot vänstern. Och sen så, jag aldrig, mina kusiner är de första som har blivit socialister på mammas sida och mina syskon är de första som har blivit socialister på pappas sida, tror jag. Och jag har nog med att som idag har det blivit ett helt annat klimat, att det är de tänkande som är vänster och pöben som är populister.
Ja,
okej, men nu har jag en grej till om boken. Så att det du på ett sätt då ändå, när du gör en krönika så här, du sätter samhället i större fokus i den här boken än människan på ett sätt. De förra hade ju, det du förlorar från, om man jämför med de förra, det är ju psykologiska porträtt och psykologiskt spel mellan människor och så.
Jag avsåg lite grann från det för att inte blanda ihop för mycket saker.
Men här är det ju snarare iakttaget, så jag tänker på särskilt en liten bild här som är väldigt fin. Det är här. När man sitter på det här konditoriet och då står det så här: Ragnar Johansson satt i egna tankar med ena handen i knät, den andra hand på bordet. Det fick honom att se en smula tafatt ut. Alltså den här typen av iakttagelser av rörelser och händer och så vidare, va? Som gör att det blir väldigt levande. Och hans sätt att äta den där bakelsen.
Mm.
Och att det faktiskt var så att det hade en betydelse att det som då ändå var njutningar, det man då hade accepterat som njutningar, det höll man också väldigt hårt vid.
Mm, absolut, det är oerhört viktigt här med kaffedrickandet och ätandet och sånt.
Och så kaffesump på kaffegök och allt möjligt.
Allt sånt där, och som, här, och som ersättning också för alkoholen då, som är farlig.
Mm.
Ja, alltså det där med psykologiska beskrivningar, jag tänkte att det kunde bli lite sammanblandning om jag gick för mycket. Jag avstod faktiskt från vissa psykologiska, för då skulle det bli individuellt också på ett sätt.
Mm.
Som jag, eftersom jag ville hålla honom så arketypisk nästan.
Mm.
Och då får det vara en begränsning på det psykologiska. Det är liksom, man får välja där tycker jag lite grann. Mm. Om man inte vill göra en jätteepisk, men de kan ju lätt fladdra iväg.
Mm.
Och det är dåliga.
Jo.
Så jag ville ju att han skulle på sätt vara en symbol samtidigt som han skulle vara kött och blod. Och det här med när du säger synen på knarkare är ju väsentligt. Och det hänger ihop med synen på skötsamhet.
Mm.
Och att man inte kan lägga sig död i andras händer. Och att andra ska inte sopa upp spillrorna efter den och sånt där. Så det är en ganska sträng moralisk hållning som präglar den här tiden som jag skriver om.
Jo.
Hur gick du tillväga? Jag tycker också att det är också styrka med boken att du fångar språket från varje decennium du går igenom. Alltså läser du författare eller rullar du film på KB som jag brukar göra när jag går tillbaka? Eller?
Där har jag nog i mig något det jag redan har läst tror jag. Och det jag redan har hört av de olika generationerna hur de talar. Så att jag gör ju sällan research när jag skriver roman. Eller nästan, väldigt lite. Utan jag tar det jag kan redan.
Mm.
För det, då blir det bäst balans och proportioner.
Jag frågar till innan Stig kom in. För mig var det extra kul med Vasastan. För det är ju där jag är uppväxt. Och det var en arbetarklass och mina också mycket av släkt, den var lite borgerlig. Men det var en arbetarklass del till ungefär när jag flyttade därifrån 92 då. Jag bodde porten bredvid Lasermannen då i min första lägenhet. Han började härja. Men efter det så blev det bostad.
Han flyttade ju inte mot mig så. Han bodde ju grannen med Gunny.
Okay.
106 år.
Okay. Men efter det så blev det bostadsrättsdel. Och då var det de som inte hade riktigt råd med Östermalm som köpte in i Vasastan. Precis. Särskilt Birkastan.
Mm.
Men alltså som barn hade man ju hela Vasastan från Vallala vägen till Birkastan och leka på. Liksom, och...
Birkastan blev ju väldigt omvandlad.
Det var nästan där och Sibirien och fattigaste bodde.
Ja, och det här, min familj här och Johansson, Svensson, som gifter sig Johansson, det är ju lägre medelklass, de har ju ändå han är ju hantverkare, Ragnar, han vill ju egentligen inte göra klassresa, han tycker det är lite suspekt på något sätt, vilket ju är en intressant, tycker jag, hållning. Och sen föräldrarna är ju småföretagare, de har ju ett litet åkeri, alltså. Men det är ju väldigt enkla människor.
Ja, men så var det, småföretagare, brevbärare, barn till frisörer, sen då lite mycket, särskilt de bodde ju för sig i Birkastan, kulturarbetarna redan då på den tiden. Liksom, och mycket då.
Men jag menar, min farmor bodde ju liksom i Birkastan, så att jag har ju hämtat sånt jag kan redan.
Men det kändes också, man ska ju aldrig avslöja slut på en bok, men det där helt plötsligt kändes det personligt mot slutet med alla skidor, för jag vet att du kommer från idrottsrörelsen.
Ja, just det.
Stig ser att du på med skidor, jag har på med orientering.
Nej, jag åkte skidor. Nej, det var faktiskt min romanfigur som var på med orientering, min förra.
Okej.
Nej, det är skidor, jag har åkt skidor. Men... Det ska inte läsas personligt. Jag försöker verkligen hålla det där skillnaden på det där. För att jag brukar säga så här när jag får den frågan. Dottern i den här boken åker skidor. Inte för att jag har gjort det, utan jag åker skidor av samma skäl som... Jag åkte skidor av samma skäl som hon, så att säga. Att det var typiskt.
Mm.
Det var svenskt, nordiskt, det är rätt gren för den här boken.
Mm,
absolut.
Så jag kan inte, hade hittat på det, jag fått krysta till det.
Nej, men sen är det ju också det. Jag tänkte också på det, för det finns något väldigt rörande i beskrivningen av den här tjejen. Jag tror aldrig du har skrivit något som jag tycker som jag själv har tyckt har varit så djupt personligt, som den här beskrivningen av hur de går ut efter när hon har misslyckats på det fältet, när det är för jävligt väder, och hon går ut på gården. Och pappan tycker att det där är larvigt. Då blir man så
det är inställsamt.
Det är inställsamt. Då tycker man, nej men fan, man kan ge henne det va. Gör det nu.
Jo men sånt, det var ju sånt också. Man i din familj föraktade sossarna för lite. Det där, tror inte att du är något och rätta in det ledet. Och sånt,
ja så, liksom. Visst. Det vill jag ju skildra här. Ja. För det här ska ju vara just det här.
Så jag fick dålig självkänsla för att det var dålig anknytning på, hos båda mina föräldrar. Alltså till barn men, och andra grejer, men däremot fick jag nog ett ganska bra självförtroende att du kan liksom förverkliga, du ska inte tvärtom, du ska inte rätta in det i ledet.
Nej, här är det ju att man, det enda Ragnar hoppas på är att barnen ska bli normala. Och man ska inte hålla på att drömma, för det är någon sån här liberal utopi att alla kan bli vad som helst. Det är inte troligt, normalfördelningskurvan gäller.
Men vad ville du säga med det där? För på något sätt, alltså du kom från Rinkeby eller?
Ja, var det
Tensta.
Precis.
På något sätt uppfattade jag ändå som inte, kanske inte hög, men liberal eller någonting. Alltså politiskt. Ja.
Vad vill du, det är ett intellektuellt val som säger.
Precis, ja. Jo, det är ett väldigt klokt. Ja. Alltså, jag tror att de flesta människor kanske är liberaler i hjärnan, men en del är vänster i hjärtat och höger kanske åt andra hållet.
Nej, tvärtom, vi är ju höger-vänster.
Det är höger-vänster.
Det är höger-vänster. Ja, det är konservativ vänster.
Ja, det stämmer.
Ja, men, nu pratar du om det. Jag pratar om de flesta människor.
Ja. Ja, men alltså,
men varför jag ville skriva den här, det var ju för att jag vet inte, jag tyckte...
Det är alltså, bokslutet
ja, hela den tid som var. Tänkte ju säga bokslut. Ja. Vi behöver, det här är slut, den här epoken. Titta på den, stänga om den och se vad det var. Ta reda på vad det handlar om ordentligt och formulera det. Och dessutom nu när Sverigedemokraterna säger sig göra anspråk på den så finns det ju ännu... Det var inte min tanke, men det har ju kommit sen då. Eftersom jag började tänka på 2012 när jag skrev om det här. Då finns det ännu större skäl att påminna om vad det här handlade om. För de har ju faktiskt missuppfattat det, tycker jag.
Ja.
Det här var ju ett väldigt materialistiskt projekt. Man skulle få det bättre. Man skulle få ta sig bort från hembygden. Man skulle ut i världen. Mm. Upp in till storstan.
Mm.
Det var inte att sitta och känna sig svensk tillsammans.
Sverigedemokraterna uppfattar jag lite som... Alltså inte som det har blivit nu när de fick så mycket som 19%. Mm. Då är det kanske mycket av Stigs kompisar på Rås och sånt som kanske gör utav... Och det var Reinfeldts... fel kanske det här med öppna dina hjärtan, att det gick för långt, att det kom för många och så började folk se problem. Men de här som var grunden för SD, särskilt alltså när det blev riktigt ökning, de här som sitter och skriver hatmejl till Åsa Linderborg, har hängt ut mig på avpixlat och sådär. Det uppfattar jag som missundsamma, avundsjuka, bittra människor, ofta alltså ensamma män kanske som sitter och dricker smuggelbira och äter chips på landsbygden och inte har... Stig säger ofta att tjejer så att allting drivs av sex och så här, kvinnor vill ha män med våldskapital och så här. Och här drivs det nog också det, de fingar tjejer, de får liksom sex när de går till thai-massagen liksom, för den här bändningen. Så de sitter och bittra och missundsamma, och då, det är ju inget... Det är inget klädsamt drag. Det är skamfullt att säga jag är bitter och avundsjuk, även om alla människor kanske har de känslorna lite. Men de här har det mer. Och då förklär de det i nationalism. Och liksom tar vår nationalism ifrån oss.
Man ska vara försiktig med att måla ut de som man betraktar som sina politiska fiender och ger dem olika psykologiska särdrag som man betraktar som föraktfulla. Alltså det hela ger en ganska dålig bild.
Nej, jag kan säga om män som röstar på Feministiskt initiativ, där har jag sagt till dem, de gick i taket för att jag hade, liksom, det var ju lite skämtfullt. Jag sa ju på förra podden att jag tänker inte fostra min son till feminist utan till alfahanne. Och för mig är för det första inte alfahanne en motsats till att du kan ha sympatier med feministisk jämlikhet och sådana grejer. Utan snarare att du står upp för dina vänner, din bror och liksom din kvinna. Inte att det skulle ha någon form av övergrepp eller någonting. Men det var ju en del som gick i taket. Och, mm. Men inte förvånansvärt lite kvinnor. De flesta, det var en debatt på min Facebook. Mm. Och det var några som blev lite rabiata men, och försökte med härskartekniker. Men framförallt massor med ex till mig gick och svarade förgörde dem i den där debatten. Men det var några män, just här feministiska sofomän som då blev, också körde härskartekniker. Och då sa jag att sluta se, känn skam. Jag tror att de här männen, identitetspolitik, vänstern och feministiskt initiativ, de känner skam, det är män med skam och skuld. Och jag menar så här typ, ja, kvinnor blev dåligt behandlade för 50-100 år sedan, men du behöver inte känna skam för det om du inte har behandlat själv kvinnor illa. Nej, och du behöver inte känna skam och skuld för att kung Leopold behandlade svarta illa eller gjorde massmord i Kongo för 100 år sedan.
Nej, det verkar ju alltså hela den där...
Om jag ska göra ett psykologiskt porträtt,
hela idén att man överhuvudtaget skulle känna skam över det som någon annan har gjort för länge sedan. Mm. Alltså jag tycker, jag skulle gå ännu längre och säga att det är fel på något sätt. Inte moraliskt fel, men det är på något sätt intellektuellt
logiskt
fel.
Logiskt fel på något sätt.
Logiskt fel. Ja. Att gå tillbaka i tiden och göra domslut över hur människor agerade. För du vet inte hur du själv skulle ha agerat.
Nej, dels det och plus att man då säger att man är, tillhör sin färg och kön och sådär.
Ja, det blir ett rasistiskt tänkande att säga också. Precis. Och nästan också att du ska tala för en annan grupp också. Mm. Framförallt om det är män som håller på med
det. Vi måste börja göra rätt nu helt enkelt. Det tycker jag är enda lösningen. Men dessutom att Sverigedemokraterna som har alltså deras idé om det här, jo, de tror ju på det här folkgemenskap och sånt här. Folkhemmet handlade inte om folkgemenskap. Det var en sak som jag ville poängtera också med den här boken. Det var, alltså folkgemenskap var inte grejen. Det var ju modernitet, framsteg, teknikutveckling, jämlikhet.
Nationalstaterna uppträdde där framförallt efter Napoleonkriget, men då var det en ganska folklig nationalism i början och det som förenade Europa var ändå en kristen humanism. Sen gick det över styr och slutade mot fascism
man kan ju däremot säga så att väldigt många av de som var ledande socialdemokrater, inte just paret Myrdal men många andra kom just från den nationella rörelsen. Och att det fanns det med folkhemmet hade Per Albin tagit ifrån
det fanns ju någon nomen i Sveriges socialism hela tiden.
Alltså det fanns ju en direkt relation mellan det du kan kalla för Per Engdahls nysvenska rörelsen och den socialdemokratiska rörelsen.
Ja, fast det är som
man
tar vissa konkreta frågor som till exempel barnbidraget. Att barnbidraget tillkom hade ju rasbiologiska skäl. Alltså det handlar ju då om krisbefolkningsfrågan som kom precis innan andra världskriget startade, 1938. Den handlar ju då om att Sverige, de hade ju räknat ut då att Sverige skulle komma att bli väldigt snabbt industrialiserat. Som Sverige hade ju förutsättningar, vi hade ju malm och så. Och sannolikheten för att Sverige skulle bli stålproducent av rang, vare sig det var krig eller inte, var ju väldigt stor. Så hade vi en alldeles för liten befolkning. Och då var ju de ledande socialdemokraterna oroade över, de räknade kallt med att vi skulle få en arbetskraftsinvandring förslagsvis från södra Europa. Italien, Jugoslavien resonerade man redan om på 30-talet. Därför att Österrike så här typa. Eftersom det var ju då, det var ju liksom oroligt där efter kejsardömet Österrike-Ungerns fall, va. Och den befolkningen som fanns där nere, va, var väl en ganska trolig arbetsinvandring till Sverige, va. Men det var ju frågan om man skulle behålla den nordiska folkstammen som det hette. Och när du läser till exempel den som är grövst när det gäller uttrycket, det är ju Gunnar Björk, kung Gustav VI Adolfs livläkare, när han beskriver då den svenska folkstammen. Men den var ju det var ju faktiskt så att Sverige hade en extremt homogen befolkning genetiskt sett. Mm. Det var ju bara Portugal som hade en jämförbart.
De pratade Sverige, Island. Det var valloner i Sverige. Det var 5000 valloner på samma.
Nej, och det var tyskar, inte valloner.
Det var, ja, då var det 500 valloner.
Ja, det var ungefär 500 valloner.
Och
5000 tyskar.
Ja. Man kan ju vända på det också att Alva Myrdal som ju hade liksom, alltså hon var en rationellt lagd person som kunde ju se konsekvenser av saker och ting. Och man kan ju säga så här också att när man inför barnbidrag så förstår man att det kommer bli väldigt dyrt med barnbidragen. Då kan folk bara ha 2-3 barn. Mm. Skaffa dem 10-12 blir det jobbigt alltså. För staten.
Mm. Alltså det jag lärde mig när jag pluggade statsvetenskap där för 25 år sedan typ. Det var ju att barnbidraget var socialdemokraternas gåva till medelklassen. Att man genom att, alltså rent logiskt har moderaterna rätt att ett barnbidrag ska ju vara behovsprövat. Men efter de som behöver det. Ja, jag växte ju upp med, eller min första flickvän var ju liksom Wallenbergar och sånt, min dotters mamma. Och Träsk och den sfären. Och de satte ju bara in barnbidraget till sina barn på en bankbok. Och vad ska Wallenberg och Michael Träsk ha mitt barnbidrag till? Men det här, det handlade om deras... Det var ett incitament, eller socialdemokraterna blev ett incitament för medelklassen att rösta på socialdemokraterna och övre medelklassen framförallt.
Precis.
Alltså då ska barnbidrag gå till alla.
Ja, och så skulle man inte skilja ut fattiga och sådär, för det hade de haft nog av tidigare. Men om man tittar på, ja, det finns ett stort inslag av folkgemenskap, att man skulle bli ett folk och sådär, man skulle ha, dialekterna skulle bort också, fanns ju en ambition och skyltarna på bilarna skulle inte...
Den kan jag hålla med om. Jag har svårt för gnällbältet. Jag har svårt för skånska.
Nej, det är inte så.
Men det var ändå... Alltså det, men i realiteten så blev det ett slags kombination mellan socialdemokrati och liberalism. Alltså en frihetligt projekt där vi blev oberoende av våra släktband och historien och istället lierade oss med staten. Det är ju faktiskt den stora... Om man säger essensen tycker jag i folkhemmet är det. Och det tycker jag då att min huvudperson här ganska väl symboliserar, står för.
Alltså det
man kastar i föräldragenerationen och så.
Alltså det jag upplevde hände med socialdemokratin och det som gjorde att de till slut förlorade makten. Det handlar ju helt enkelt om att institutionerna växte okontrollerbart. Mm. Och att vissa institutioner blev allt större utan att de producerade mer. Och att när jag då hade sommarjobb, du vet, jag jobbade på psyket och sånt där, va? Så var det ju så att de flesta gjorde ingenting. Mm. De satt bara åt rulltårta och drack kaffe.
Så var det redan på min tid, jag fick mina första.
Det var liksom,
i slutet på 80-talet.
Alla de tanterna, de gjorde inte ett skapande... just rulltårta och blev jättetjocka. De gjorde inte ett skapande grand.
Prinsesstårta om någon fyllde år.
Ja, just det, annars var det rulltårta.
Tårta
en gammal helig bakelse. Men de åt det, de åt år, kanske 4 rulltårta på en dag.
Men vad säger du som liberal nu, om man ska säga situationen nu? För att nu vill ju, jag tror Annie Lööf framförallt och Löfven, de är beredda på koalitionsregering. MP, Socialdemokraterna.
Ja. Alltså vad MP har i regeringen, jag förstår jag inte.
Liberalerna. Mm. Ja, men det måste ju för en majoritet.
Ja, men jag har ju mitt förslag för att regeringen
ska. Ja, men det vill jag höra sen också. Men här, idag har vi fått reda på tydligen att... och för mig så... Alltså, SD har ju en fascistisk värdegrund. Mm. Och Liberalerna ligger närmare... Socialdemokraterna, särskilt att som utger sig för att vara socialliberala, Socialdemokraterna än fascism. De är för jämlikhet, de är för ganska öppna gränser, du vill inte döma ut folk, du för homosexualitet. Ja. Alltså, liberalerna har ju väldigt kloka värden på det sättet. Vilket, medans SD har en dömande syn och egentligen bara en fråga ut med invandrare. Och det är väl en sak om man vill begränsa, den har de redan vunnit eftersom de andra partierna har tagit till sig den. Och 20% av folket tyckte så. Men de har ju också en dömande syn mot afrikaner och Mellanöstern och så. Vilket inte stämmer överens med liberalism. Så därför, men vad som står i tidningen idag, att liberalernas ledning och de andra i partigruppen, de är emot Björklund i sådana fall och går med Löfven. De går hellre med en koalition med KD och SD.
Du menar parti medlemmarna eller med
det är spekulationen eller
riksdagsgruppen eller medlemmarna?
Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Men alltså,
så här, för mig är nog partipolitik är jag liksom, så håller jag mig lite distanserad till. Jag har en rent intellektuellt filosofiskt förhållningssätt till liberalismen, kan jag säga, som individuella rättigheter och frihet. Så, där. Så att partierna, de kan man hålla kort, tycker jag. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men jag tycker vi skulle behöva en majoritetsregering för det första. Alltså faktiskt.
Inte
en majoritetsregering som gör att vi inte har någon opposition kvar, utan en som där det finns opposition kvar. Jag har ju föreslagit...
En opposition är alltid bra, för det får en annan bli klokare.
Det måste det alltid finnas. Mm. Jag har föreslagit SLM, socialdemokrater, liberaler och moderater. De får en solid majoritet. Och så får de ha...
Ja, du menar att man ska stänga ute Annie Lööf?
Nej, men hon, jag tror inte hon vill vara med. Det
var en ny lokal.
Hon vill vara med. Då kan hon sitta och vara jätteädel utanför.
Ja, hon vill ha 30 miljoner invandrare.
Ja, då kan hon sitta där och klaga på dem utifrån. V kan klaga, MP kan klaga, SD kan klaga. Det blir jättemycket opposition från någon olika håll. Och så blir det en regering som blir väldigt...
Ja, det låter ju faktiskt väldigt realistiskt.
Du är klok som en bok.
Och sen ska då SML få statsministerposten. Så vi ska sluta vara så imponerade av statsministern. Det är bara någon som sköter.
Jag var faktiskt ute igår med min barndomspolare. Han hade Björklöv som befäl i Kungsängen. Alltså, det var det bästa befäl han någonsin har haft.
Alltså, ja. Ja, visst, varför inte? Sen när jag skrev en artikel om det här, då föreslog jag Cecilia Malmström, för jag tyckte att...
Men jag tycker KD borde ju få någon plats där också.
Jag tycker hon är snygg, men hon vet inte ens vem som har skrivit Gentleman.
Nej, men jag tycker hon har gjort en väldigt bra varorörelse. Sen är ju bra med kristna värderingar.
Det gjorde hon. Verkligen.
Ja, kristna värderingar, men man kanske inte ska tro att vetenskap grundar sig på Gud och allt det där.
Nej, men inte vetenskap, men du menar väl filosofiskt. Ja. Du är ju platonist, alltså du...
Nej, men jag tror inte, jag är inte alls... Jag tror inte på dagen.
Nej,
okej. Han tror också att kvinnan är från ett revben från man.
Nej.
Jag för mig att jag frågade dig, och då sa du att du trodde...
Nej, men alltså däremot är kvinnan och mannen väldigt olika, mycket mer olika än vi tror.
Du menar statistiskt, ja?
Ja, men alltså det finns... Det finns skillnader som vi inte kommer åt, därför att vi tror att vi, på grund av att vi båda två kan prata, så tror vi, så identifierar vi oss med varandra djupare än vad vi borde kanske. Mm. För skillnaden är större än vad vi tror. Och det där gör att... Alltså, det gäller ju inte alla kvinnor, men man måste ju kunna göra en generalitet.
Jo,
ja, det är biologiska skillnader, och det är det som är så sjukt nu med dagens samhällsklimat, att det är på Lunds universitet är det tydligen uppror bland kvinnliga läkarstudenter för att de är emot kursplanen för att den menar att det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Jag menar, Lund var ett prestigeuniversitet. Man borde vara stolt om man kommer in på läkarlinjen där. Nu idiotförklarar de där läkarna, men vill ha de där läkarna?
Alltså, de biologiska skillnaderna, de är väl ganska uppenbara, så att säga, rent organiskt.
Jo, men för den är de med på, den här typen av
men frågan är om det är mentala skillnader. som är så att säga, ja, alltså det verkar ju onekligen så, men det kan man ju, att leva i den här världen får man ju den känslan, men skillnaden är ju ganska stora inom gruppen, får man ändå komma ihåg.
Det måste man ja.
Men om man säger någon slags essens, så
det
kanske
finns mer biologiskt än genital, det finns ju häfter allmänhet, alltså som är emot dem, det är väl det.
Då
kanske du inte ska ha på läkarlinjen att göra liksom. Det är konstigt om du pluggar till det så.
Ja, jag tycker nog att man ska behandla genusvetenskap som man,
det är inte vetenskap, det är en teori.
Man ska behandla det precis som man behandlade marxism-leninism i Danmark och i Förbundsrepubliken. Man strök helt enkelt det. Alla som hade poäng i det, de poängen togs bort. De som professorer i det förlorade sina jobb. De fick inga andra jobb istället heller. Utan om du är, vi säger att du är genusforskare. Ja, då får du bli taxichaufför precis på samma sätt som du var en stasiofficer. De som var stasiofficerare, de fick bli taxichaufförer.
Nej, men det är väl alltså det är väl bra, alltså genusteorin bygger i grunden på Marx, alltså,
Nej, det har ingenting.
Det är väl ingen fel i det, men däremot kan du inte ha det som religion.
Nej, men det har ingenting med Marx att göra.
Det är samma sätt att se på historien. Och det är inget fel. Men du kan köra på rödhåriga i ett visst kvarter. Du kan liksom köra på alla möjliga. Och det är ju det Marx kommer alltid vara ihågkommen för i historien. Alltså politiskt höll det ju inte. Liksom. Det höll ju inte ens under hans levnad. Femårsplaner och sådana här grejer. På även ekonomiskt. Men just sättet han forskade på historien håller ju.
Jag skulle nog säga att Marx,
och det kan man göra
jag skulle säga att Marx har genom tiderna visat sig har haft mer rätt än vad vi trodde tidigare, alltså återkommande kriserna till exempel, och väldigt mycket av det han kom fram till var ganska underligt.
Ja, men det tror jag alla kapitalistvänner håller med om.
Ja. De kapitalister som jag har pratat med, de säger ju då att Marx i princip har rätt.
Ja.
Men det är ju mest marxistiskt.
Men skillnaden, alltså det som vänstern inte förstår enligt de här kapitalisterna, jag pratade om alltså kapitalister på väldigt, väldigt hög nivå, alltså internationellt hög nivå. Men de menar då på att den stora skillnaden, det är då att vänstern inte förstår de stora skillnaderna, kulturella skillnaderna. Alltså det är en jävla skillnad på tyska arbetare och koreanska arbetare, respektive, låt oss säga, egyptiska arbetare och arbetare i, låt oss säga, Grekland. Och det där är ju de som då är kapitalister i egentlig mening. De som investerar kapital. De åker omkring på fabriker och studerar arbetskraften. Alltså en bra arbetskraft som tar, alltså profiten, det är ju då lönen minus det resultat du får av arbetet. Och det resultatet, det är inte bara en fråga om tid, det är också en fråga om kvalitet.
Nej, men det är här också vänstern har tappat greppet om feministiska frågan till exempel. Alltså, medan, till exempel de kurdiska kvinnorna, jag var i skyttegravar och filmade i Syrien. De slåss ju för jämlikhet, socialistiska värderingar och kvinnliga rättigheter och liksom och basic. Medans feminismen i Sverige har blivit på något sätt såhär, vi har gett dig fingret, nu ska du ha hela handen. Nu ska du gå för gräns. Nu ska inga män få regissera filmer. Alltså, det är helt andra frågor på en helt annan nivå. Den feministiska frågan i Sverige. Och en kvinna som har mina kakabaver, den klokaste i Vänsterpartiet, som slåss mot hedermord och sånt. Hon ska bli utfryst.
Jo, men det är ju med, alltså genusvetenskap eller genusteori är ju många saker, och framförallt är feminism lite olika saker, olika, och det nu har allting blivit en slags MeToo-rörelse av alltihopa. Men det är ju ganska förvirring också kring det här, att dels så ska man vara jättemycket kvinna och så ska man bejaka det, och samtidigt så finns queer-teorin som på något sätt införlivas.
Alltså ska de inte samtidigt finns den här också, det här ras-grejen, att då blir, de vågar inte gå upp mot Mellanöstern heller samtidigt.
Nej,
som de ska vara feministiska.
Intersektionalitet och så här. Så det, jag tycker att det är ganska
förvirring. Du ska hylla Palestina i Gaza där du har sharia-lagar.
Men om man
samtidigt så kan de gå mot Israel där de har jämlika kvinnliga rättigheter. Så att det är liksom, ja.
Men
de
just,
soppa, du,
bygger den inte på, bygger den inte på en slags premiss att kvinnor är per definition underordnat förtryckta, alltså för att de är kvinnor? Det är väl själva grundpremissen, ja, i hans teori.
Man kan säga så här, att jag känner igen vänstern från när jag gick med i FN-rörelsen 1970-71, så är det ju samma vänster som jag i princip tycker väldigt illa om som människor. Den typen av människor tycker jag helt enkelt rakt av illa om, därför att de är vänster på grund av resentiment.
Mm.
De är vänster på grund av att de inte är särskilt bra. Alltså, de har alla möjligheter i världen att göra vad som helst med sina liv.
Mm.
Sen är de slöa, de är lite halvdumma, och de tar sig inte i kragen heller. Och då väljer de att vara vänster. För de har ju ingenting att skylla på. Och de hade en Berlinmur åtminstone att skylla på. De har ju ingen Berlinmur att skylla på.
Jag vill väl dock understryka att det här stämmer inte på den stora vänstern. Utan det stämmer kanske på SOFO-vänstern.
Ja.
Och de är egentligen bara vänster.
Vänta, lyssna.
De är egentligen bara vänster för att de är avundsjukare på de som är rikare. De skiter fullständigt i de i förorterna. Det är som Henrik Schyffert. Låt dem skjuta ihjäl varandra. Självsanering. Det drabbar ju inte dig. De skiter i dem. Men där vill jag också säga med just, om man ska ta Marx perspektiv på så är ju med genus och sådär. Jag menar, en vit kvinna i innerstan har ju betydligt mer förmåner och lättare för sig i livet än en somalisk man i Rinkeby eller en vit man i Skinnskatteberg.
Ja, det kan jag hålla med om. Men jag tror inte att det är avundsjuka. Jag tror att det är snarare att man har dåligt samvete. Man har lärt sig att suggerera sig till dåligt samvete.
Nej, så här. Om det inte finns någonting med dig som det är bra med, så kan du i alla fall framstå som en god människa.
Ja, det är dålig självkänsla. Och alltså på...
Att vilja vara god.
Nej, just på den där feministvänsen ser du också, då är det offerrollen.
Och där.
Nej, men där är offerrollen.
Där tror jag
att det är offerrollen på...
Ja, men alltså, de är ju på något sätt motsatsen till, om du tittar på unga arbetare idag, som dessutom har relativt hygglig lön om de jobbar på byggen och så.
Ja.
Så är de ju den absoluta motsatsen mot de här människorna. De tycker ju då att fan, jag vill inte skatta så jävla mycket, och så tycker de ju, är de ju konservativa och tycker att tjejer inte ska vara så jävla fnaskiga och sådär, va. Och när det är killar, va. Så att du får liksom inte en enda arbetarröst. Och när du tittar då på, om man tittar på...
Är det konservativt att inte tycka att fnaska, då menar du att klä sig i tunna kläder?
Ja, men alltså, jag skulle nog säga...
Bjuda ut sig,
eller? Jag tror att det finns en viss återhållsamhet bland inom arbetarklassen som liksom ligger kvar ända sedan 40-50-talet. Alltså, det märker ju jag på, alltså, när det gäller de killar, för jag känner då som ett gäng, eller flera olika gäng som känner varandra i och för sig, där alla, eller nästan alla, är helt enkelt byggjobbare.
Mm.
Och de är ju, de har ju en syn på tjejer som är, alltså att tjejer ska ordentliga liksom, om man ska ha relationer med dem.
Mm.
Jo, fast samtidigt, alltså jag har ju varit tillsammans med, alltså, det var ett dåligt mönster som är från barndomen, för att jag växte upp i Matteusdansskolan du skriver om. Så de kvinnorna i Engelbrekt Östermalmssidan av den här gatan typ, de var ju mer exotiska för oss. Och vi som var busiga i Matteus var mer exotiska för dem också. Så det har ju varit ett lite konstigt mönster. Jag har ju mest haft tjejer från överklassen.
Jo, men man kan säga...
Men jag menar, har du varit på Noppes en... Alltså, alla har silikonläppar. Jo, alltså... De bjuder ut sig lika mycket som någon annan.
Kvinnans problem idag är i den här... Ja, nej, generellt kanske också. Feminismens problem tycker jag är att man kan inte bestämma sig för om vilket man ska satsa på. Alltså sin sexualitet eller... att bli sedd och objektiviserad. Man får inte bli objektiverad då. Samtidigt så klär man sig på ett sätt ofta som det syns att man vill bli uppskattad.
Ja.
För det sexuella, för kropp. Och samtidigt så ska man då inte behöva bli det, men då måste man kan inte skicka båda de här signalerna.
Där håller jag med dig, som blev lite med framförallt den svenska metoden, alltså den stora övergripande grejen med metoo var ju bra, att man lär sig bete sig, tänker till en gång hur de hanterar kvinnor och liksom skärpa till sig och folk vågar prata om saker, samtidigt som det gick för långt i Sverige då med, och då blev det som en blind fram, ledde en blind. Men i det övergripande så har ju de rätt, men det blev också mycket hat och grejer, framförallt i Sverige tror jag på metoo om du jämför med andra länder. Medans i Spanien till exempel fortfarande där förväntas ju nästan även en främmande kvinna att jag ska säga typ ungefär hola guapa, qué tal liksom. Och det är samma sak med Frankrike liksom. Nu är jag inte själv så fysisk av mig, men däremot om jag skulle sitta med ett kompisgäng i Spanien eller Italien, då skulle jag kunna och jag var singel i alla fall, så skulle jag säga tja snygging liksom. Men det tror jag inte skulle göra i Sverige till en främmande kvinna.
Nej, men
det tror jag många särskilt folk som reser mellan olika länder kan känna av skillnaden.
Man kan också säga skillnaden.
Alltså, jag skulle säga att om den säger tja snygging, då är det största problemet är om de är ironiska.
Det håller med om. Nej, men alltså, man kan säga så här att det är samma problem om det är skådespelare. För skådespelare har också ett annat gestiskt mönster. De tar på varandra på ett annat sätt. Och därför blir det ju extra besynnerligt med det här MeToo bland skådespelare. För där är ju kvinnorna precis likadana. Och jag har ju ändå jobbat så pass mycket på Dramaten och gjort filminspelningar. Och jag har aldrig, alltså jag har varit med om vid två tillfällen, då avskedde jag också personal va. Men gjorde jag på en gång. Det måste man göra, du är ansvarig, du är chef. Du är till för att allting ska fungera. Det ska inte finnas den typen av emotionella krutdurkar under ytan va.
Nej, men jag uppfattar att det där med tystnadtagning på skådespel, det var väl också om folk hade betett sig som översittare och sådär liksom.
Och verbalt
förhållningssätt.
Jag förstår inte riktigt liksom, vad de är ute efter det, för att alltså, som regissör så är din uppgift att få skådespelarna att göra som du säger.
Eller vad? Det kanske är en ny regiskola nu.
Vad ska du ha regissören till? Om inte regissören ska bestämma hur det ska se ut.
Men om vi tar sådana konkreta exempel, till exempel Lars von Trier, var det von Trier som blev anklagad för att de skulle ha, alltså då ja, för mig är det ju helt helt otänkbart att jag skulle aldrig.
Ja, eller vad hette den här som var styrpappat till hon Andrea Edwards vi hade
ju. Ja, han var ju
så värdefull, skulle ingen roll vara för mig.
Nej, men han var ju ganska
det är klart att det är maktdöd.
Han krävde ju då att skådespelarna på kollationeringen helt enkelt skulle ta sig kläderna och onanera.
Men det kanske
det är att gå till överdrift tycker jag.
Ja, och frågan är då om det är såna, om man kan rensa ut sånt så kan det ju verka
men
väldigt.
Men Hugo Torka var ändå en väldigt bra regissör. Alltså.
Vem?
Han hette så, Hugo Torka.
Ja, Hugo Torka, ja, är det han? Ja. Jo, men det är klart att det här är ju massa människor som har passat på också i de här branscherna. Jag menar, det var ju, om vi tar såna här människor som jag skriver om i min roman. Det skulle man väl liksom ha väntat sig. Det är där man håller på med sånt. Vill man inte hålla på med sånt ska man inte söka sig den branschen. Alltså där är det andra spelregler som gäller. Det har väl folk uppfattat.
Jo, men jag upplever inte att det är på det viset att till exempel regissörer utnyttjar skådespelerskor. Alltså att det där är någonting som du går tillbaka till Bergman. Så var det på hans tid. Det var väldigt länge sedan. Det fanns inga kvinnor på krogen på den tiden. Som det ser ut idag så är det inte så.
Alltså det är inte min erfarenhet. Utan det ses som väldigt lågt. Mm. Det betraktas som med förakt.
Ja, alltså det var alltså ett filmprojekt jag var inblandad i och en skådespelare hade sagt till en kvinnlig skådespelare att är du beredd att göra vad som krävs för rollen? Jag ringde ju själv ut efter noterna. Och det blev ett jävla drama för att han nekade och sen var det andra som kanske då hade manipulerat ut honom mot mig, alltså producenten och sådär. Men det är klart att man blev, även jag blev upprörd när jag hörde om det baseras på mitt manus och folk utnyttjar
det, är fruktansvärt.
Det för att ha sex
med. Men jag skulle också säga att det är väl den invändning jag skulle ha mot MeToo generellt, att det framställs som att detta har, alltså, nästan som att våldtäkt och övergrepp har varit något godtagbart. Våldtäkt har ju varit föraktligt i tusentals år.
Ja.
Det är ju ett av de grövsta övergreppen som man har hållit i alla kulturer. Och sen har vi ju flyttat definitionen för vad det här är.
Ja.
Det är egentligen det som har hänt. Ja. Och det är det vi borde diskutera. Och jag vet inte om jag tycker den är rimlig alla gånger. Och man kan inte ha en, man måste också kunna ha en rationell diskussion om det, att det inte bara är en som känner något, ena parten känner och den andra får foga sig. Man måste kunna diskutera vad är det för rimligt.
Ja, överhuvudtaget är det mycket känna.
Och att en parts känslor är viktigare för den är svag.
Mm.
Det är min stora invändning. Ger man sig ut för att vara en väldigt svag grupp så kommer man att betraktas som en svag grupp. Och det vill jag inte
göra. Jo, men jag tror att egentligen så är det här hela den här reaktionen är ett fenomen som egentligen visar på någonting annat. På en djupare kris. En kris som man kan säga har att göra med hela samhället. Och det är frågan om kärlek. Alltså man glömmer, när man då diskuterar det här med muslimer och det här med terrorism och så, så tänker man inte på att det verkligen är så att människor väljer att göra självmordsattentat när de själva kommer att dö. Okej, vi säger att de är manipulerade då. Men dock, de har tagit det här valet. Det är ett extremt val, det är det verkligen. Och jag tycker att vi borde ta det på lite större allvar. Hur kan det komma sig att människor tar ett så stort steg? Det måste ju vara så att de upplever den livssituation som de befinner sig i som alldeles outhärdlig. Kan det vara så att det ligger någonting i deras känslor? Kan det vara så att vi har vant oss vid att det här med kärlek, det här med relationer är någonting som inte är en realitet utan är någonting som är temporärt mer, va? Eller är det så att, som, om vi tänker oss att mina föräldrar när de träffades då 1954, om de då skulle se förbi 60-talet, 70-talet, 80-talet, så skulle de ju bli helt chockade naturligtvis.
Men vänta, nu börjar vi komma in på riktigt intressanta saker.
Och då kanske det är så att det är vi som tillhör då den här upplysta delen av intelligensen, att det är vi som har fel.
Men nu kan vi det här är jätteintressant, för ni pratade om att mina tidigare böcker var tjejiga, sa ni inte, men det handlar om
kvinnor. Jag sa det lite,
det handlar om kvinnor. Jag
såg, det var ingen negativt.
Nej, jag såg det ju aldrig så med dem. Jag såg det ju som att jag beskrev ett fenomen som är precis det du beskriver nu. Det är ju, alltså vad de handlar om är nihilism. Egentligen är det som är mitt ärende. Sen blir det bara för att hon är kvinna, min huvudperson. Och män, hon möter är män, för att hon är heterosexuell. Så blir det, läses det som här, det handlar om en kvinna, så det är för mig ganska ointressant. Min första raden i första meningen, Astrid Nilsson hette en människa. Hon går inte med på nihilismen, alltså sex nihilismen, relationsnihilismen kan man säga.
Men om vi tänker,
och det är egentligen den du talar om.
Ja, men om vi tänker oss att vi vänder på det hela nu, va? Och så tänker vi oss att vi har gett ut de här två böckerna och det inte hade varit en kvinna i huvudpersonen utan en man i huvudpersonen. För det första så skulle de ju då vara mottagits på ett helt annorlunda sätt. Och han skulle ha beskrivit som skvatt galen.
Skulle han det verkligen, Stig, betraktas? För hon har ju blivit betraktad som galen också. Och det är snarare kvinnan som riskerar att bli alltid galen förklarad. För hon ska ju inte föra, hon ska ju inte liksom driva. Så att det är vanligare att kvinnan är passiv.
Det är ju så här, enligt konventionen, och det ligger ju någonting i det, att kvinnan har lite bättre pejl på hur saker och ting funkar i en relation. Mm. Alltså de är bättre på att avläsa. Man tänker sig att det är som olika typer av djur. Och det här är ju ett djur som har mycket bättre hörsel och syn och alltihopa. Och så är det stackars lite klumpigt djur, som är lite synd om, som heter mannen då. Som någon måste tolka åt honom. Och då blir det ju, om då den här kvinnan som man förutsätter, för jag tror att den stora skillnaden är din bakgrund, va? Det här med skidåkningen. Och att du, de här åren, då andra tjejer listar ut allt möjligt och får ett jävla försprång. Och blir ganska odrägliga på grund av att de får mycket makt. Mm. Den makten fick inte du. Och då så hamnar du i en situation som är ganska ovanlig. Framförallt att kombinera den då med en viss typ av intelligens. Det är en lyckad kombination här. Det här är ungefär som vi håller på med kemi här. Vi tar lite fosfor och så tar vi lite sådär. Och så blir det plopp, plopp, plopp. En Lena Andersson-roman. Men det hela, om du tittar på det utifrån.
Då blir man som en man egentligen.
Nej.
Jo, utan, lite.
Ja, alltså du blir...
Fast bedömd som kvinna. Det är det som
ja, alltså du kan känna dig precis som mannen känner sig. Men du är en kvinna. Och då blir alla kvinnor, de blir jättelyckliga. Men de blir det på helt orätta grunder. Därför att de funkar inte så här själva på det sättet. Och kvinnor är...
Jag menar att hon skulle vara en tävlingsmänniska på något sätt.
Men du tävlade på andra grejer, med andra grejer.
På alltså, andra grejer.
Ja. Och det man kan säga då, det Horace brukar framhålla och som jag tycker är helt korrekt, det är att det som karaktäriserar alla män, det är självöverskattning. Och det som karaktäriserar kvinnor, det är, vad heter det nu? Att låtsas vara finare än vad man är. Vad är det då? Att låtsas...
Jag säger fin i kanten.
Nej! Att man låtsas att inte alls vara intresserad av sex och sådär.
Dygdighet.
Just det. Man är dygdemönster.
Ja.
Du har inte rört dig i de kvinnliga kretsarna jag har.
Men kvinnor spelar mycket mer dygdiga än vad de är.
I det sexuella spelet är det ju så här att kvinnor ska säga nej. Det är nej tills det är ja. Det är därför sånt som Syrran Åderbergs Rack står och diktar under balkongen och så här och så vidare. Alltså där, de gör som Ester.
Men man vill ju ha en roman.
Ja, man ska jaga och så ska hon säga nej, för hon ska visa att hon är en fin flicka.
Ja,
så det är ju själva spelet.
Ja, visst, om inte körs jag det jävla MeToo.
Ja, men att detta inte diskuteras i MeToo kan inte jag förstå. Jag förstår inte att den här komplikationen inte finns med, för att det är just det här att det är nej tills det är ja. Det ingår ju i sig
konventionen.
Men det som Stig sa där förut om jag var inne på självmord. I och med att jag själv...
Självmord?
Ja, men pratar du inte om suicidalitet?
Och, nej, du pratar om terrorister.
Men det gör ju det i boken också. Att därmed... Det är någon som tappar... Du skriver så här, att tappa kontrollen. Eller gör man inte vän med suicidalitet?
I den här Svea?
Ja.
Du
blandar ihop den med en annan bok.
Ja, vänta. Vi har en diskussion om självmord. Man får inte ta livet av sig.
För jag och Rickard Günther hade den regissören. Vi hade en diskussion om det. Och där var vi båda överens om att den som begår självmord, det handlar inte om att tappa kontrollen. Det handlar om att just ta kontroll.
Uh-huh.
Det finns ingen som är mer beslutsam.
Ja, precis.
Och det tror jag med självmordsbomban också.
Jag håller precis på att läsa en väldigt intressant bok, nämligen John Rydahls kommande bok. Och den handlar ju
just delvis. Ja, jag har också läst den. Den är bra.
Den är väldigt bra.
Mm, intressant.
Men nu tycker jag att du slutar.
Det är andra anståndet. Ett andra anstånd.
Ett andra anstånd.
Ja, precis.
Ett utmärkt slut.
Ja.
Sen vill jag bara påminna om att näst sista veckan i november ser ut som kommer vi bjuda in alla våra tidigare gäster, några vänner och lotta ut 10 biljetter till våra lyssnare till drink och mat på Eriksbergs festvåning och catering på Eriksbergsgatan. Allt man behöver göra är att svara på 2 frågor. Vad heter Stigs debutroman och vad heter min debutroman? Maila in svaren till cyrilochstig@gmail.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.